Rubriken Löftet gäller dig har inte kommit på den själv, utan det är ett som pingst som vi som rörelse har använt några år omkring pingsten. Att lite, om jag har följt sociala medier så dyker den upp rubriken emellanåt. Så där. Har ni inte det så blir det ny för er, men det är ändå. Och rubriken syftar just på det löfte som Gud ger. Att han ska utgjuta sin ande över alla människor. Att människorna ska kunna profetera, drömma drömmar, se syner. Och så syftar löftet också på de löften som Jesus ger när han undervisar om vad den helige ande ska göra för någonting. Han beskriver det åtskilliga gånger tillsammans med lärjungarna. Han undervisar om att han kommer att lämna dem och han kommer att sända den helige ande till dem, och sen kommer de att göra saker. Det kommer att ske. Och ett löfte som har fascinerat mig under väldigt många år och utmanat mig nästan genom hela mitt liv är från avskedstalet Johannes 14. Texten kommer bakom mig om ni inte har Bibeln med er. Från vers 12. Sannligen jag säger er, den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag, och ännu större. Så jag går till Fadern, och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud, och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Och från vers 25. Detta har jag sagt er medan jag ännu är kvar hos er. Men hjälparen, den helige ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er allt om jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Så vill jag läsa slutet på det som händer när Petrus har hållit sitt tal på pingstdagen. Det är hur reaktionerna blir. Det är från Apostlagärningarna kapitel 2 från vers 37. Där det står, orden träffade dem i hjärtat. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den helige ande som gåva. Till löftet gäller er för er och era barn och alla de långt borta som Herren Gud, vår Gud, vill kalla. Där. Löftet gäller dig. Det är ju fantastiska löften som Gud ger i detta. Dels att han ska utgjuta sin ande över allt folk. Och i och med det så behöver vi inte vara oroliga. Även fast han fysiskt, det var Jesus gick med där gånger, de kände oro för han kommer inte gå jämt dem redan, men det kommer bli bättre. Han kommer att vara i dem genom den helige ande. Och så kommer den helige ande utföra saker så att de kommer göra saker som till och med större saker än vad Jesus har gjort. Fantastiska saker. Och vi som har, du som har läst Bibeln, ni vet att Jesus gjorde mycket fantastiska saker. Och men Jesus säger till och med att vi genom den helige ande ska göra större saker än vad Jesus har gjort. Eller vad han gjorde. Och det där är ju fantastiskt. Eller hur? Löften som jag tycker är underbara att luta sig mot och stå fast mot. Idag ska jag göra något som jag inte har gjort förut. Ska jag berätta någonting som jag väldigt få vet om mig. Knappt min fru. Det är ju fint. Så här efter 34 år äktenskap. Det är nämligen så att jag ibland behöver jag ta mig själv i kragen. Alltså få lite inspiration, tagga till och beröras och få tillbaka tron på att Gud har lagt ner något större i mig än vad jag ibland känner. Jag vet inte om du är sån, men jag är sån ibland och jag tänker att jag behöver ibland lyfta mig i kragen. Och nu kommer bekännelsen, eller vad det nu är, avslöjandet. Jag brukar titta på YouTube-klipp. Det är ju inte helt okänt så, det är ju många. Men det handlar om talangshower i England och USA. Och framförallt en del sorters klipp. Det här, ni ser två stycken som jag, ni som har varit med länge, ni känner igen dem. Inte personligen, men jag har sett dem förut. 2007, den första talangshowen i England. Så kliver han, mobilförsäljaren, fram. Och så fascinerar han en hel värld. Två år senare kommer Susan Boyle och gör likadant. En arbetslös tant på 48 år. Men hon ser ju sån, ni som har sett, ni vet. Det är verkligen tant lång väg. Det är en tant. Och i hela hennes personlighet. Och det som fascinerar mig när jag gillar med de där klippen, som är ganska många, finns en hel del sånt. Det är att det kliver fram på scenen inför enormt mycket stor publik, en miljontals tv-tittare och en hård jury, så kliver det fram okända vanliga människor. Människor som framförallt Paul och Susan här möter en skeptisk jury och en skeptisk publik. Till och med hånfulla kommentarer, miner och gester. Men sen kliver de fram och så börjar de sjunga. Så händer det någonting som inte går att ta på. Någonting som är fantastiskt, som måste upplevas. Jag skulle önska att jag någon gång fick vara där och uppleva det där ögonblicket. När någon kliver fram och det bryter igenom den där, ja, ni vet, känslan. Och när jag nyligen tittade på såna här klipp, så slog det mig faktiskt att det fanns en hel del likheter mellan pingstdagens händelser och de här genombrotten. Därför, vad är det som händer på pingstdagen när den heliga ande kommer? De börjar inte sjunga, det står inte om sång där i alla fall. Men det som är att människorna i Jerusalem, när de ser på vad som händer med lärjungarna, så säger de, utom sig och förvåning, sa de, men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Alltså, det var något oväntat, men det är vanliga människor. Hur kan det ske att de talar språk som de egentligen inte skulle kunna? Hur kan, och med någon slags kraft och myndighet, så det bara, ja, det inspirerar alla som lyssnar. Hur är det möjligt? Alltså, vanliga människor som fylls av den heliga ande, och sen sker det någonting när man kliver fram och går i tro. För det var det lärjungar kliv fram i. Innan, när de inte alls var så kaxiga, de flydde till och med ljög om sin tillhörighet till Jesus. Men då, när den heliga ande kom, då fanns det inga spärrar kvar. Då klev de fram och så hände det någonting. Därför att det var den heliga ande som verkade i dem. Och jag vet att bilden mellan pingstdagen och talangshowerna haltar. Men jag skulle vilja ha att du har ändå bilden med dig. Vi ska titta på klippet om med Susan Boyle alldeles strax. En del av det i alla fall. Och ha med, det är på engelska, men jag tror att ni förstår själva känslan. För att ha med att tänk på det som hände på pingstdagen. Och sen det som sker där i England för 10 år sedan. Varsågoda.
What's your name, darling?
My name is Susan Boyle. I am 47.
Okay, what's the dream?
I'm trying to be a professional singer.
And why hasn't it worked out so far, Susan?
I've never been given the chance before, but here's hoping it'll change.
Okay, and who would you like to be as successful as?
Elaine Page.
Elaine Page.
Like, what are you going to sing tonight?
I'm going to sing I Dreamed a Dream from the Miserables.
Okay, big song.
Yeah?
Yeah.
I dreamed a dream in time gone by. When the sky I
hill.
I dream of love but never die. I pray that God would be forgiven. When dreams are made and used and wasted.
Susan, och löftet gäller dig. Susan sjunger I dreamed a dream från Les Miserables. Jag drömde en dröm. Det var de miserabla, de eländiga, de misslyckade. Det kliver hon fram, den här tanten. Hon sjunger. Det var en tid då män var snälla. När deras röster var mjuka och deras ord inbjudande. Det var en tid då kärleken var blind och världen var en sång och sången var spännande. Det fanns en tid då gick allt fel. Jag drömde en dröm om svunna tider när hoppet var stort och livet var värt att leva. När jag drömde att kärleken aldrig skulle dö. Jag drömde att Gud skulle förlåta. Så sjunger hon vidare och avslutar sången med att jag hade en dröm hur mitt liv skulle vara. Så annorlunda från det helvete jag lever. Så annorlunda nu från vad det verkade. Nu har livet dödat drömmen. Ja. Alltså både grejer med Susan Boyles, ursäkta, men hennes framträdare, en 48-årig tant som ingen tror på, har alla odds mot sig, hela publiken, miljoner tv-tittare, en jury som hånar henne, och så kliver hon fram därför att hon vet att det finns någonting här inne som hon har burit på, som hon ännu inte fått möjlighet att sjunga ut. Det frågade hon i början. Varför har du inte gjort det här? Jag har inte fått möjlighet. Men nu fick hon. 48 år tog det innan hon fick möjligheten att kliva fram på en scen. Hon vågade motstå hela den där tusenövdade publiken och hornet från publiken, eller från juryn, och så kliver hon fram och så sjunger hon om den dröm som hon drömt om och att livet också dödat den där drömmen. Det är det sången handlar om. Men då, i det ögonblicket den 11 april 2009, så blir drömmen en verklighet för Susan Boyle. Det som gör att jag ibland behöver titta på sådana här klipp för att se att uppmuntra mig själv, för att det finns någonting som Gud har lagt ner också i mig. Och jag måste våga kliva fram. Och det där löftet gäller också dig. Den här helige ande som Gud har lovat att sända över alla människor, som gör att du också kan göra fantastiska saker. Inte kanske sjunga som Susan Boyle, och det kan inte jag heller. För det är inte min kallelse. Det är inte det Gud har tänkt för mitt liv. Men någonting har han tänkt för mitt liv och någonting för ditt liv. Och det kan bara förverkligas när du låter den helige ande verka i dig och genom dig. Därför att löftet gäller också dig. Jag funderar på att stå på nästa. Jag kan se trycka här och se om det är texten. Det ska ske de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner och era gamla män ha drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska jag de dagarna utgjuta min ande och de ska profetera. Sannerligen, jag säger er, den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och ännu större. Fantastiska löften och löften som gäller dig. Jag skulle inte stå här idag utan den helige ande. Utan min personliga tro på Jesus Kristus, min personliga relation till Jesus och det löfte som Gud har gett mig att den helige ande ska verka i mig och genom mig, så skulle jag inte stå här och predika idag. Jag är tacksam, oerhört tacksam för vad Gud, att Gud har skapat mig överhuvudtaget. Att han har gett mig liv. För livet är en Guds gåva. Gud hade en plan och har en plan för mitt liv. Jag är tacksam för att Jesus såg mig värd att dö för. Att han gav mig frälsningen. I min brist och svaghet så finns frälsningen från oss Jesus Kristus. Och jag är så tacksam för den helige ande. Vad den helige ande har gjort i och genom mig, genom hela min uppväxt och fortfarande gör. Att leva under den helige andes ledning är oerhört spännande och väldigt utmanande, kan jag säga. Där den helige ande hela tiden för mig utanför min komfortbox. Alltså utanför den där, eller komfortzonen, där man är bekväm och tycker att jag fixar det här. Och så flyttar helige ande gränserna hela tiden. Det är helt jättejobbigt. Ja, men jag vet inte hur ni är, men jag vill ändå ha någorlunda kontroll. Men jag vet också att när jag släpper på min egen kontroll och låter den helige ande låta göra sitt, då går det bra. Men det är väldigt utmanande för mig i alla fall. Jag vet inte hur det är för dig. Men ibland är det lite som att låta bara hissa seglet och låta den helige andes vind blåsa iväg dit det för. Och det bara följa med. Så är det ibland. Men det utmanande har varit för mig under alla mina år. Vet inte hur det är för dig. När jag ser tillbaka på mitt eget liv, så har jag haft ett bra liv. Jag har inte haft ett dåligt liv. Jag har en fantastisk uppväxt i en kärleksfull familj. Jag har fått växa upp i ett land utan krig, utan svält och naturkatastrofer. Det finns inget att klaga på. Jag har det fantastiskt och har det fortfarande så. Men jag tänkte tillbaka inför den här predikan idag, så tänkte jag på att under min uppväxt så var det nog inte många utanför min familj som egentligen trodde på mig. Jag har inte lidit av det, inte så, men ändå så var det, ja, men det var inget pepp. Så på så vis, och kanske delvis berodde på att jag är en sladdbarn. Min pappa var 45, mamma 43 när jag föddes. Min äldsta syster har flyttat hemifrån, och jag kan säga att jag hade inte de modernaste kläderna på mig när jag i skolan, så kan jag säga. Men jag brydde mig inte egentligen om det. Jag hade ingen, det var helt, för mig var det, så jag led inte av det. Men ändå så var det så där, jag har aldrig varit någon direkt idrottsatlet. Det kan inte påstå, ingen jättebollkänsla heller. Men jag spelade fotboll faktiskt i Stena IF. Mest för att det gjorde jag alla i min klass och mina kompisar. Alla spelade fotboll. Så att det var mer därför än att jag var någon slags bra. Det var jag inte. Men roligt hade vi. Men under min uppväxt och hela gymnasiet eller vad det nu är, hela skolvägen, jag har aldrig varit mobbar, jag minns inte det i alla fall. Sånt för jag förträngt det, men jag har ingen känsla av det. Men jag är nog ganska osynlig kanske till att det inte varit heller. Men jag minns en kommentar från ungdomsåren. Nu är det här väldigt länge sedan eftersom jag är så extremt gammal. Men 83-84 någonstans så vet jag att ett grabbgänget som jag hängde med, de hade diskuterat sinsemellan vem av oss grabbgänget som skulle först få en tjej att gifta sig. Och de sa att du, Göran, du är längst ner på den listan. Det är konstigt att sånt där minns man efter 35 år, 40 snart. Grejen var att när jag gick ut gymnasiet i juni 1985 så gifte jag mig 2 månader senare, i augusti 1985. Först av alla mina grabbkompisar. Det sa jag inte på bröllopet, men jag vet inte vad det har med helig ande att göra, men ändå, det var det som, det var jag, men det är någonting, att det finns någonting i att man, bara för att man möter saker och ting i livet som inte är, jag har levt bra, jag har inte levt dåligt, jag har haft trygg uppväxt, alla möjliga saker. Men det finns, jag har också mött en tro som har gjort att jag har struntat i omständigheter, struntat i kommentarer, därför att jag har haft en annan trygghet som har gjort att ja, folk får säga vad de vill. Min trygghet är inte människor, det är en tro på Jesus Kristus. Jag var 13 år, 1978, sommaren, jag var på konfaläger ett år för tidigt för att mina kompisar var ett år äldre. Jag hängde på och så la jag mitt liv i Jesu händer. Midsommar 1978. 1 september döpte jag mig samma år, 13 år gammal. Under tonårstiden var jag också fylld av den helige ande. Under den tonårstiden fick jag också några profetiska hälsningar genom andra människor. Så det är 3 stycken tror jag, som handlade om att jag någon gång i framtiden skulle bli pastor. Inte att jag, ingen sa att jag skulle bli pastor i Karlskrona, det var ingen som sa. Men ändå fanns en tjänst för Gud på något sätt över mitt liv. Det tog några år. Men 1995 så började jag gå på vatten. Alltså göra sånt som jag själv inte klarar av. Sökte mig ut och började jobba i en församling. Jag har ingen teologisk utbildning. Jag har läst några kurser på distans. Jag har gått 10 veckors bibelskola och gjort praktik i församling under 1 år. Jag vill poängtera också att det jag tror på utbildade pastorer. Det är inte så jag vill säga. Det säger inte emot det. Jag tror på bibelskolor, på ALT och andra teologiska utbildningar. Vi behöver välutbildade pastorer. Men vägen till tjänst för Gud ser olika ut för var och en av oss. För mig har det inte gått genom teologisk utbildning. Och det har gjort att jag i princip varje gång jag kliver upp här på en estrad i en församling någonstans, så är jag så beroende av den heliga ande. Därför att jag har inget att luta mig mot annars. Jag skulle kunna ha det nu när jag har funnits med i jobba som pastor i ett antal år. Och det är min bön hela tiden att jag aldrig någonsin skulle luta mig mot min egen erfarenhet, min utbildning, min kunskap, mig själv i min pastortjänst, utan att jag hela tiden behöver luta mig mot den heliga ande. För jag vet att det är när jag gör det, jag låter den heliga ande göra sitt, då går det bra. Det är min väg. Vi alla har vår väg till tjänst. Alla av ni ska inte bli pastorer, det blir lite jobbigt. Men vi har olika tjänster, olika gåvor som Gud har placerat och skapat i oss som han vill förverkliga. Och för mig är det en pastortjänst i olika sätt som jag vill så gott det går i min egen kraft och hjälpa den heliga ande formas utifrån Guds vilja och tanke och plan. Vad det är för ditt liv vet inte jag. Men tänk om det finns där, att du skulle kunna våga kliva fram där och ta de där stegen. Därför att ibland känner jag faktiskt att det är inte som att kliva lite av talangshowsgrejen. Som Susan Boyle. Att kliva fram så här inför massa människor. Och man blir ibland som pastor jurybedömd hela tiden. Varje gång du kliver fram. Det är man som ledare, är det så. Man bedöms, betraktas. Och man hyllas om det går bra och man sågas när det går dåligt. Men min trygghet ligger i Gud. I den kallelsen. Den helige ande vad han gör. Men det är en utmaning varje gång att veta. Och jag känner att jag behöver den helige andes kraft varje gång jag går fram. Varje gång jag sitter i ett samtal. Varje gång jag förbereder en predikan, ett samtal, ett läger, skriver en text, vad det än är för någonting, förbereder ett sammanträde, så behöver jag den helige ande. Utan det skulle jag ingenting vara. Utan det blir det bara tomt och mänskligt. Men jag vet att när den helige ande kommer, då blir det liv. Precis som Gud blåste livsande in i människan, så blåser han den helige ande in i ditt liv. Och det kan ske under och tecken. Du kan se drömmar, du kan se syner och profetera. I ditt liv och i andras liv. Det är något fantastiskt som Gud har gett. Och det löftet gäller inte bara mig, utan också dig. Att det finns något förberett, någonting som är också i ditt liv. Gud har en plan för dig. Jag vet inte om du brottas med det, vad Gud har tänkt eller vad det nu är för någonting. Men troligtvis om du har känt att du ändå haft någon slags kallelse. Det kan vara undervisning, det kan vara att spela, sjunga. Det kan vara att leda en samtalsgrupp. Det kan vara att sträcka ut en hand till de hjälplösa, de svaga, missbrukarna, de hemlösa eller de nysvenskarna. Eller det kan vara de som behöver, ja, på olika, ni vet vad det är som behövs. Därför att vi är ju Jesu kropp. Vi är hjälpande hand ut över världen. Allting behövs i olika lemmar i samma kropp. Men så står vi där och känner oss små inför uppdraget. Ja, men vad kan egentligen jag bidra med? Vad kan jag göra inför det där stora problemet? Inför i samtalet kanske. Jag ska ju min granne som har problem. Vad ska jag säga? Jag skulle vilja göra någonting och Gud verkar kalla mig, dra mig dit. Men vad ska jag göra? Jo, men be om den helige ande. För han har sagt att när du börjar prata så ska han lägga orden i din mun. Han kommer att forma dina tankar, ditt hjärta. Han kommer att vara med dig. Han lämnar dig inte. Därför att Guds löfte gäller också dig. Jag ska alldeles strax landa i min predikan och vi ska titta på ett klipp till alldeles strax. Ska jag säga något mer efter det? Den här gången är från Amerika, från USA. Och det som skedde i ett klipp från slutet på maj. Och troligtvis har många av ni som följer sociala medier sett det redan. Därför att igår hade det 29 miljoner visningar på YouTube. Så att någon, tror jag, av er är en av de där 29 miljonerna. Men jag tycker ändå att det berör samma ämne. Alltså ta med den där pingstdagens händelser. Det som Gud vill göra i ditt liv. Och så tänker du i den här situationen. Och det klipp vi ska se handlar om den 22-årige Cordelie. Varför har han en bild på honom förresten? Ja. Som är blind och har autism. Och jag vet att jämförelse med pingstdagen och talangen, det haltar fortfarande. Jag erkänner det. Men ändå ha det i åtanke när du tänker på, ser sitt klippet. Tänk på dig själv, din egen dröm, din situation. Och så tänker du in det löfte som Gud har gett dig att utgjuta sin ande över allt folk. Och när du ser, när jag tänker på eller ser slutet på klippet här. Så tänker jag också på den himmelska reaktionen. När du kliver fram och gör det du ska göra. Därför att Gud säger också, när du börjar fungera, då jublar himlen. Då finns det någon större glädje hos Gud än att hans barn börjar tjäna på det sätt som han har tänkt. Ni som är föräldrar, ni vet den där känslan när barnen gör det man har tänkt. Det sker inte så ofta, men när det händer, då gläds man något enormt. De har lyckats med någonting. Några av er har ju några som tar studenter nästa vecka. Ja, men det är ju, det är stort. Och man gläds med dem och man känner att det är en del. Man, det Gud känner när en enda människa fylls av den heliga ande och går i tro och gör det som Gud har tänkt, då är det en större jubel än det som slutar i det här klippet. Vi tittar på det och så kommer tillbaka efteråt. Låt som reklamavbrott. Det är inte. Ja.
Welcome.
Hello.
Welcome to America's Got Talent. What's your name?
I'm Cody.
Hi, Cody.
I'm Cody D.
How old are you?
I am 22 years old.
Yeah. So, what are you going to do here for us today?
I'm going to sing a song for you on the piano.
Oh, that's awesome. Well, we'd love to hear you. Go for it.
You ready?
I'm ready.
What just happened there was extraordinary. I mean, really extraordinary. I don't know what it's like to live in Cody's world. All I can tell is that you obviously have an amazing relationship, the two of you. And your voice is absolutely fantastic. You have a really beautiful tone. And thank you so much for trusting us on this show. I'm going to remember this moment for the rest of my life.
Thank you.
Every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see. Just
löftet gäller dig. Tänk att få kliva fram och göra det som Gud har tänkt i ditt liv. Ibland så upplever man det. Jag kan inte säga att du har sprutat konfetti någon gång när jag har klivit fram och gjort det. Men det ibland känns det så när himlen brakar loss. Det händer. Och det kan hända i ditt liv också. Inte för din egen skull utan för att Gud ska äras. Jag lyfter inte upp mig själv utan jag vill peka på Jesus i allt det. För det är han som ska äran. Jag är egentligen inte mer än ett redskap i hans hand. Men jag vet också att det är sån fantastiska välsignelser och glädjen att få låta den heliga ande få verka i oss. Det är utmanande, det kan jag säga. Det är långt ifrån komfortzonen, men det är välsignelse. Jag skulle önska att du vågade ta det där steget. Du vet själv vad det är som Gud har drar. Du kanske har tjänat i någon gåva på ett sätt förut, jag vet inte. Eller så vill du fyllas för första gången av heliga ande. Jag vet inte hur du tänker. Det är för att du upplever, men det finns möjligheten att det som skedde på pingstdagen, det sker fortfarande. Det var inte en engångsföreteelse. Jag var inte med på pingstdagen, men jag är fylld av heliga ande. Många av er är fyllda av en heliga ande. Ni var inte heller med på pingstdagen. Men Gud utgjuter sin ande fortfarande över alla människor som vill ta emot. Och vill du ta emot från honom, utrustas för en tjänst, göra det som du för dig själv inte kan göra, men för Gud är ingenting omöjligt. Du kan vara ett använt redskap i din situation, i din familj, på din arbetsplats, var du än finns, så kan du tjäna. Du kan vara använd utifrån det som Gud vill. Vill du det, så be då att Gud ska fylla dig med mod och kraft. Hur du ska komma dit. Be, jag söker också Gud när jag ska lyfta mig och behöver lite pepp. Så jag tittar inte bara på YouTube-klipp, det kan jag säga. Men ibland så behövs det de där. Och jag tycker för mig är det här ett bilder på vanliga människor som har något extra, som ingen tror på, men som ändå vågar. Och så sker det där fantastiska. Och det kan vara också så i ditt liv. Nu ber vi. Helige ande, kom. Helige ande, kom. Jag tackar dig för vad du har gjort i mitt liv, Herre. Vad du har gjort och kommer fortsätta göra. Jag tackar för att du såg mig ju värd att dö för också. Du älskar mig så stort. Tack för frälsningens gåva. Tack för livet som du har gett. Jag tackar att du har gett det till alla människor. Du har skapat oss, var och en lever för att du ville det. Du älskar oss var och en också. Du dog för vår skull. Frälsningens gåva får vi ta emot och vi får också ta emot den heliga ande. För att du har utgjutit din ande över allt folk. Var och en som tror. Precis som folket när de hörde Petrus så undrar han vad han ska göra. Det gäller att omvända sig. Döpa sig och så får vi den heliga ande som gåva. Det löftet gäller också oss här. Jag ber att var och en som känner det, längtar efter det, som sträcker sig mot den där heliga ande, som känner sig ensamma, svaga, små i sitt uppdrag. Låt dem få fyllas med kraft. Låt din heliga ande komma över dem. Låt din härlighet fylla dem med mod och frimodighet. Med trygghet, med tröst, med kärlek som bara flödar över till inte bara dem själva utan till familjen, arbetskamrater, vänner och alla människor som vi möter. Låt din kärleksdröm komma över oss, Herre. Fyll oss med din heliga ande, Herre. Jag ber om dig, Jesus. Kom, helig ande. Kom, helig ande. Kom, helig ande. Amen. Kanske finns det något som du känner att du behöver göra upp med Gud för att kunna ta emot. Jag tror ni har någon sång nu, va? Låt det tala med Gud. Du vet själv, det finns möjlighet att få förbön. Förbönplatsen är öppen. Du kan också knuffa på grannen som sitter i bänken eller så får du bara sitta där och be. Därför att Gud är med dig var du än är. Det handlar inte om plats och situation, han är överallt. Men ta tillfället nu, därför att löftet gäller också dig. Den heliga ande är för dig, fylld med kraft och härlighet.